Om ni vill får ni gärna ställa er upp så läser jag den för er. När Herodes var kung i Judén fanns det en präst som hette Zacharias. Han tillhörde Avias avdelning bland prästerna. Också hans hustru Elisabet var ättling till Aaron. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde klanderfritt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De hade inga barn, för Elisabet kunde inte få några. Och båda hade nu hunnit bli ganska gamla. Men en dag när Zacharias avdelning var i tjänst och han tjänstgjorde som präst inför Gud och en man som vanligt kastat lott om vem som skulle få gå in i Herrens tempel och tända rökelse blev Zacharias utvald. Under tiden som rökelseoffret pågick stod allt folket utanför och bad. Då fick han se en ängel från Herren stå till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid den synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Du och din hustru Elisabet ska få en son och du ska låta honom heta Johannes. Han ska bli till glädje och lycka för dig och många ska glädja sig över hans födelse. Han ska bli stor inför Herren. Han ska aldrig smaka vin eller starka drycker. Och han ska bli fylld av den heliga anden redan i moderlivet. Han ska få många bland Israels folk att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft. Han ska vända fädernas hjärtan till deras barn och de upproriska till ett rättfärdigt sinnelag för att förbereda åt Herren ett folk som är berett." Så hoppar vi några rader för att vara så långt. När Zacharias hade avslutat sin tjänstgöring vände han tillbaka. Och strax efteråt blev hans hustru Elisabet med barn och höll sig undan från folk i 5 månader. Hon sa: "Tänk vad Herren har gjort med mig. Han har sett till mig så att jag slipper min skam bland människor." Amen.
Tack.
Ja, för er som har droppat in så kanske ni har märkt att våra skärmar inte funkar riktigt, eller vår skärm inte riktigt funkar som den ska idag. Som du undrar var väldigt vilken speciell teknik de har här, så är det för att vi just nu så löser han det här via telefonen på något sätt utifrån att projektorn inte fungerade som det skulle idag här. Men så det vet ni det om ni missade den informationen i början. Gott att du är här, första advent. Första advent är ju speciellt, det är en av de högtider faktiskt där kyrkorna fylls som mest i vårt land. Så är det väldigt, väldigt roligt att du är här i centrum med oss den här söndagen. Och jag har en bekant som när han kommer tillbaka efter semestern, efter sommaren, så har han en lite sån här rolig vana att alltid säga till sina kollegor att nu är det snart jul. Det är otroligt vad det går fort. Jag tänkte vi satt bara för någon vecka sedan vid havet och så tittade ut och så bara, det kändes som det var nyss vi var här och badade. Och nu är vi här. Filip har tänt det första ljuset och det är första advent och bara några veckor kvar till jul. Och advent kommer från latin och betyder ankomst. Och i kyrkoåret, i kyrkans och liksom utifrån den bibliska förståelsen så handlar ju detta om Messias, om Jesu ankomst. Att han skulle komma, han föddes som ett bebis och växte upp. Så han skulle komma och att han har kommit. Men advent talar också om att han ska komma igen. Och hela Israels historia som vi får följa, inte minst i de gamla testamentet, handlar om en väntan. hur de som ett folk levde med en väntan på att han skulle komma. Och sen genom liksom stora delar av världen idag så firar vi julen utifrån att han har kommit. Och så lever vi som firar julen också med ett hopp. Så vi firar inte bara att han har kommit, vi lever med hoppet att han ska komma igen. Och det här med advent i Gamla testamentet, så var advent, kan vi se, ett sätt att leva som formade Israel som ett folk. Man levde med ett hopp och man präglades av ett hopp, ett messianskt hopp, att en dag ska Messias komma. Han ska komma med ljus, han ska komma med frid. Så advent betyder ankomst, att Messias ska komma. Men advent handlar också i sitt budskap, som är en del av det jag vill tala om idag på ett särskilt sätt, om väntan. Advent handlar om väntan. Advent är ju inte bara en mysig period. Det är ju en väldigt mysig period, tycker jag, när det börjar bli mörkt och tråkigt och vi börjar tända massor av ljus och sådär. Men det är inte bara en mysig period innan jul, utan det handlar också om att leva sina liv i ljuset av att Jesus ska komma tillbaka, att leva i ljuset av en väntan på Messias. Och det intressanta är att hoppet, vi kristna lever med ett hopp och en väntan. Och det här hoppet, det tändes redan på några av Bibelns första blad. Där Gud planterar löftet. Ni vet, ni kanske känner till berättelsen om Adam och Eva, hur det ganska tidigt gick snett. Men redan där, så tidigt i den bibliska berättelsen, så planterar Gud ett löfte att kvinnans avkomma ska krossa den onde. Och ibland så kallas det här för protos evangelion, ifrån grekiskan, som kan översättas som det första evangeliet. Alltså första gången sedan syndafallet som goda nyheter presenteras för människan, att kvinnans avkomma ska krossa den onde. Gud ger oss ett löfte som väcker hopp. Jag tycker det är också så fint, en liten passus, att Gud betonar att kvinnans avkomma ska krossa den onde. Och det här är ju en upprättelse för hela mänskligheten, men särskilt skulle jag säga på att liksom Gud lyfter fram kvinnan som under historien har blivit beskylld för syndafallet, det var hennes fel. Men det är ju inte sant, mannen var ju lika delaktig. Jag tycker det bara är lite fint att Gud bara slänger in den. För att lyfta att kvinnan får vara en del av upprättelsen för mänskligheten. Gud planterade hoppet redan från början, löftet från Eden. Och den som lever med ett hopp lever ju också med väntan. För ett hopp är ju bara ett hopp så länge det inte fullt ut har infriats, eller hur? Så att leva med hopp är att leva med väntan. Och hoppet, det återkommer genom hela Gamla testamentet, där bibelordet vill väcka vårt hopp. Och då finns det en text som vi ofta läser i advent ifrån Jesaja 9. Som på något sätt, jag skulle nästan säga att hoppet kulminerar i Jesaja 9. Och lyssna gärna till de här orden. Jesaja 9, vers 2 och några verser. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Ett löfte om en räddare, en son blir oss född. Och en väntan på detta löftet att det ska få infrias. Så det är en väntan och ett löfte som pulserar genom hela skriften. Från början ända till slutet så är det en väntan i hoppet. Att ondskan, att mörkret ska ta slut. Och att den onde ska utplånas. Det är ett hopp vi lever med även om det är mörkt. Jag tänker att den här texten är så otroligt relevant in i vår tid. Och jag tror i varje tid. Men också in i vår tid. Och den adresserar människor som lever i lidande, i krig och liksom i yttersta smärta. Med ett budskap. Hej! Ni väntar inte förgäves. Ni väntar inte på tomma hopp eller önsketänkande. Er väntan är rotad i honom som ska komma. Nu parafraserar jag lite härifrån ifrån Jesaja 9. I väntan är rotad i honom som skulle komma, som har kommit och som ska komma igen. Och så målar texten hur att när han kommer igen så ska stridslarmen tystna. Vapnen ska krökas och brytas av och läggas åt sidan. Och hans frid, hans rike ska vara ett rike av frid till evig tid. Advent. Hopp. Den här texten från Jesaja bär både väntan och förväntan. Ett kristet liv är ett liv både i väntan och förväntan. Om man nu ska göra den distinktionen, och kanske om du hänger med mig så kanske du förstår vad jag menar. Det finns både ett framtidshopp, en väntan på någonting som ska komma. Men det finns också i skriften en nu och här längtan som finns också i advent, som jag kallar för förväntan, att Gud kan gripa in exakt just nu. Det finns en lång väntan, men det finns också en väntan på Guds direkta ingripande i våra liv här och nu. För många är advent en väntan fram på jul, till julen, och det är underbart. Men för barnen till exempel i krigets Ukraina som fryser i avsaknad av el är det en väntan på att vintern ska ta slut. Eller i andra oroshärdar utöver vår värld är det en väntan på någonting annat som ska hända. När ska de sluta? När ska det bli fred, trygghet och frihet? Men också på det personliga planet, för den som lever i ensamhet, så kan också advent och jul vara en smärtsam påminnelse om att livet inte alls blev som man hade tänkt. Samtidigt är det också advent för många hopp, glädje. Wow, det är en underbar tid med familj och vänner, ljus, sånger. Och allt, liksom mat och allt vad det nu som kommer, presenter och så vidare. Advent bär båda perspektiven. Väntan efter frihet och väntan efter det allt härligt som finns i livet omkring en. På så sätt, på ett djupare plan, så är advent lite som livet i sin helhet, fast mer kondenserat. Där våra liv präglas av både väntan och förväntan. Herre, jag vet. Det är inte som det ska. Och det kommer inte vara förrän du kommer tillbaka. Men Herre, samtidigt ber vi. Grip in nu. Förändra omständigheter nu. I mitt liv och omkring mig. Det finns den här dubbelheten. Där vår väntan och vår förväntan bär både massor av glädje. Herre, jag tror verkligen att du kommer göra någonting nu och här. Jag har sett det hända förut. Jag tror att det kommer att hända nu. Kanske idag, kanske imorgon. Men samtidigt också så bär det den smärta som väntan kan innebära. När det drar ut på tiden. När dagar blir till månader, månader blir till år. Herre, var är du? Att vara människa är att härbärgera båda dessa känslor. Och jag läser en bok som jag tycker är faktiskt otroligt bra, som heter Förväntan och frustration. Förväntan och frustration. Och jag tror att vi behöver en tro som kan bära både och. En annan författare som skriver om advent. Hon skriver så här: att vänta väl innebär att vårt hopp inte vilar i det direkta resultatet, utan i den suveräna trofastheten hos honom som är författaren till vår berättelse. Bibeln beskriver många människor som får vänta. Jag tycker det finns en passage i Hebreerbrevet 11 som man ibland kallar för trons hjältar. Där Paulus liksom lyfter fram personer som på något sätt bara levde i tron på Gud och blev en förebild för oss andra. Men det intressanta är att när Paulus beskriver trons hjältar så beskrivs inte personer som fick allt de bad om. Det beskrivs inte personer som fick se allting uppfyllt. Därför att det hade inte varit rimligt. För Jesus har ännu inte kommit tillbaka för att fullborda allt. Men ibland så har vi en skev förväntan på livet på denna sidan evigheten. Och det finns någonting som man kallar för trosundervisning ibland som går till överdrift. Som ger falska förhoppningar att vår tro ska leda till den typen av resultat. Att allting infrias här och nu. Men så här skriver Paulus om trons hjältar. De dog i tron utan att ha fått det som var utlovat, utan att fått se det som var utlovat. De såg det på avstånd. De hälsade det och bekände sig som främlingar på väg mot ett annat hemland. Det är trons hjältar. De fick inte se det som var utlovat. De fick inte vara med om allt, alla de löften som Gud hade talat till dem om. Men ändå, de såg det där borta för sin inre människa. Levde i väntan som var en förtröstan på att Gud har allt i sin kontroll. Oavsett om jag får se det här och nu. Eller om det är nästa, eller nästa, eller nästa generation som kommer få se löftena infrias. Han skriver att de fick vittnesbörd om sin tro. Men fick ändå inte det som var utlovat. Vi ser också när vi läser det här i brevet 11 hur de fick vara med om otroliga mirakler. Och under och tecken här och nu. Men också möta lidande och motstånd. Och de flesta av dem fick ge sina liv för det de såg för sin inre människa. Men ännu inte hade fått se med sina fysiska ögon. Tro är förväntan på att Gud kan gripa in här och nu. Herre, låt din vilja ske. Jesus ber den, han lär oss att be i bönen Fader vår, så ber han: låt ditt rike komma, låt din vilja ske som det sker i himlen här och nu. Så låt det ske här och nu. Det som egentligen tillhör ett annat rike, låt det ske här och nu. Men tro är också inte allt här och nu. Utan förtroende för Gud också mitt i det ofullbordade, i det ofullkomliga. Tro är både och. Gud, gör ditt verk nu. Men samtidigt, Herre, så vill jag vänta väl i att det är du som skriver berättelsen som är mitt liv. Och hjälp mig att vila i dina trygga händer oavsett vad som sker. Vi ska bara kolla på en kort liten berättelse som var den text som vi hörde Filip läsa. Zacharias och Elisabet, ett av de tydligaste adventsparen, om man får säga så, i Nya testamentet, Zacharias och Elisabet. De levde liksom verkligen den yttersta pulsslagen av liksom Israels messianska väntan. Precis där, den timman där Jesus skulle komma in i världen. Men där möter vi ett par som till skillnad från Maria och Josef. De hade inte planerat barn. Det kom som en överraskning. ett änglabesök. Men Elisabet och Zacharias hade väntat hela sina liv. De bar på en dubbelväntan, den personliga barnlösheten. Men de bar också på den kollektiva Messias förväntan att han ska komma, Messias ska komma. Och båda dessa, förstår mig, väntan hade liksom dragit ut på tiden längre än vad en människa kan orka vänta. Och Bibeln beskriver det här paret som rättfärdiga och trogna, men att deras bönesvar väntade i årtionden. Och det står att de hade inga barn och båda var till åren komna. Det är liksom Bibelns sätt att säga att det är kört. De är till åren komna, det är över, det finns ingen möjlighet att de ska få barn. Så kommer en ängel och säger: din bön är hörd, Zacharias. Vilken bön? Jag har bett många böner. Troligtvis hade han ingen aning om vilken bön det var som han syftade på. För jag skulle gissa att de hade kanske gett, det var ganska länge sedan de formulerade den här bönen: Herre, ge oss ett barn. Därför att de hade blivit så till åren komna. Jag vet inte, jag bara spekulerar, men jag kan tänka. De kanske hade glömt sin bön, men Gud hade inte glömt deras bön. I deras advent byttes väntan mot bönesvar, fruktlöshet mot liv. Johannes, de fick föra Johannes döparen som skulle bereda vägen för Jesus. Och hela det här skenet, deras liv i väntan, som i sig är en hel liksom budskap om att leva i advent, att leva med förtröstan, trots att man inte ser löftena infrias. Så deras liv var ett liv av advent, men också hela liksom, det de fick vara med om, deras långa väntan blev en del av Guds större frälsningsplan. Att Johannes föddes in precis i rätt tid för att kunna vara en förelöpare till Messias, det som var, skulle bli Johannes uppgift. Trons hjältar påminner oss om att ibland får vi ta väntan och löftet med oss till andra sidan. Men det påminner oss också om att mirakel och under kan ske här och nu. Zacharias och Elisabet påminner oss om att hålla fast vid honom som är trofast. Vid honom som kommer ihåg våra böner även långt efter vi har glömt vad vi själva har bett. De påminner oss om att vi får bara inse och lära oss att våra böner, de hör Gud och våra bönesvar vilar i Guds händer. Vi får lita på att författaren som skriver berättelsen är god och att han har hela bilden. Vår kultur är ju instant, alltså är ju så här direkt. Vi ska ha saker direkt. Jag vet inte hur du är, jag är ganska dålig på att vänta. Men såna här berättelser gör någonting med mig och jag tror med oss alla. De bygger tröst och de bygger hopp. Zacharias och Elisabet väntade på Messias. Och i sista minuten så fick de se löftet infrias. Det är precis som för Zacharias och Elisabet. Så är det också för oss. Att vår väntan knyts samman i personen Jesus Kristus. Det är i honom som vår väntan kan få landa och hitta en plats. För att det är bara han som kan bära vår väntan. Det är inte vi orkar bära, det kan han bära med oss. Vi lever också nära Jesu ankomst. Men denna gång ska han komma för att göra slut på all ondska och allt lidande för evigt. Ett otroligt löfte att få leva med. Och någonting som är tänkt att väcka vårt hopp. Yes, så att vi kan leva i en värld som är mörk. Så kan vi leva och veta att en dag, yes, en dag ska all vår väntan få sin infrielse. Men nu kan vårt advent vara fyllt av samma blandning av hopp
och brösten förväntan som det var för Zacharias och Elisabet. Herre, när ska du höra min bön? Jag tror ju på det, jag litar på det, men var är du någonstans? Vet du att det är ett av de vanligaste utropen i Saltaren som är Bibelns bönebok? Herre, hur länge ska du dröja? Ska du glömma mig för alltid, säger David till exempel i psalm 13. Herre, hur länge? Det är en bön som kommer få sitt fulla svar den dagen när Jesus kommer tillbaka. Det är ett ultimat hopp att leva med. Men advent påminner också om att han har kommit. Det påminner också om att mirakler kan ske här och nu. Det påminner om att Gud hör bön och han svarar på bön i sin tid. Vi behöver kunna leva med detta, att vi kontrollerar inte bönesvaret. Men vi kontrollerar vart vi lägger vår frustration, vart vi lägger vår väntan och vår förväntan, hos vem. Också när allt hopp är ute, som det var för Zacharias och Elisabet, det oväntade skedde. För sån är Gud. Han gör det oväntade. Jag tycker också att det finns något fint i den här berättelsen om Zacharias och Elisabet. Som just detta, att det lär oss att Gud hör även, han hör även de böner som inte har besvarats. Herre, hör du mig? Ja, vi får vila i att han hör. Och vi måste våga, och även hur smärtsamt det än kan vara ibland, så måste vi våga liksom lita på att han har den rätta tajmingen. Att han är god, att han är i kontroll. Du är hörd av Gud. Vila i det. Du är ihågkommen av Gud. Vila i det. Jag har mött för många som har gett upp på Gud för att de har fått lära sig en teologi som har lämnat advent bakom sig. Advent påminner oss om att allt ännu inte är som det ska. Men vet du vad? Det kommer en dag då vi ska sluta fira advent. När Jesus kommer tillbaka. Tills dess så lever vi i denna spänningen mellan förväntan och frustration. Men vi har fått trons ankare på vår insida. Vi har fått frälsningens förvissning. Alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Har du tagit emot Jesus och sagt ett ja till honom, så har du frälsningens visshet på din insida. Du famlar inte i ovisshet. Du är inte ensam. Gud är med dig. Vi har fått andens närhet och evigt liv. Och det får vi bära med oss här och nu. Evangelium, de goda nyheterna, är inte fullkomlighet i livet här och nu. Du kommer att bli besviken om du tror att det är så. Men evangelium är fullkomlighet i hopp. Evangelium är fullkomlighet i hopp. Ett hopp som bär, som håller att leva med och som håller att dö med. Kristus är hoppet. Kristus är det stora ljuset i advent. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Mitt i globala kriser, mitt i krig och oro, mitt i personliga utmaningar och lidande. Men också ett grundhopp som bär när allting bara är helt underbart. Några av er kanske är i en sån säsong just nu. Du är nykär. Eller vad det nu kan vara. Det är bara ett skimmer. Det är bara glädje. Allt bara hur bra som helst. Men också då behöver vi veta att våra liv hör hemma i en större plan. Att även om det en dag kommer kännas annorlunda när du vaknar upp, så är ditt liv i goda händer, i trygga händer. Det bär igenom allt. Ett hopp inte i att jag kommer få allt som jag önskar mig, men ett hopp i en person. En son blir oss given. Det är i honom vårat hopp är. På hans axlar vila herradömet. Han är underbar. Han är rådgivaren. En person som har gett sitt liv för dig och för mig och för en hel värld. Och som ska komma tillbaka för att upprätta sitt goda rike av frid. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Det är advent. Gud välsigna dig. Amen. Ska vi sluta våra ögon och stilla oss en stund i bön. Så vill jag ansluta till den bön som kyrkan har bett i alla tider. Kom, helig ande, kom.